finns väl ingen melodi i arbete?
Jo, det är just vad det gör det. Varje yrke har sin melodi. Fast det behövs förstås lite arbete för att hitta den.
Välkommen till dagens Arbetets historiepodd. Temat för den här podden är facket och högerextremismen. Och jag heter Helle Klein och är chefredaktör för Dagens Arbete. Och med mig i studion idag så har jag vår mångårige reporter Harald Gatu, som ju har full pejl på den fackliga industriarbetarhistorien, men också lite pejl på nutiden får vi väl säga. Välkommen Harald! Och så har vi stora äran med oss Anna-Lena Lodenius som är journalist och författare, och du är ju något av en nestor kan man säga på att ha granskat och skrivit om högerextremism i väldigt många år. Och du och Stig Larsson som var med och grundade, eller som grundade tidningen Expo, ni var oerhört tidigt ute. Ni kom ju ut med boken Extremhögern redan i början på 90-talet, var det 91?
Ja, precis. Ja, det var väl egentligen den första boken som skrev om SD. Just och vi gick ju också tillbaka till de här föregångarna med BSS och det här, så att jag tror att vi var först ute.
Ja, jätteroligt att du är med oss Anna-Lena, och jag tänker att den här podden som alla våra andra historiepoddar kommer bölja mellan dåtid och nutid, och vi börjar tycker jag egentligen runt 30- och 40-talen, alltså, och då är ju egentligen, hur utbredd var egentligen nazismen i Sverige, Anna-Lena?
Ja, inte så oerhört utbredd faktiskt. Alltså, den var väl som störst runt 36 ungefär. Men då, och det är precis som nu egentligen, att då får man liksom slaska ihop egentligen allting som är åt det här hållet. De här som strikt Hitler-dyrkade partierna, om man tar de här värsta partierna, var ju bara en mindre del av det. Sen var ju de här som var mer Tysklands vänner eller radikaliserade för detta ungdomsförbundet till Högerpartiet, Allmänna Valmansförbundet.
Just det.
De hade ju då Sveriges nationella ungdomsförbund som ställde upp i riksdagsval och fick in faktiskt på någon lista tre riksdagsmän, fyllnadsval, i 32 tror jag det var. Så då är det är både de värsta och de lite mjukare liksom.
Jag tänkte bara en sak som slog mig. För några år sedan kom det ju en dokumentär om Astrid Lindgren. Och i den dokumentären såg man gamla SF-journalsbilder från Stockholm vid ett val på 30-talet. Och då står faktiskt nazistiska partier och delar ut valsedlar. Och det blev ju ändå lite det var ändå så.
De ställde absolut, och de ställde upp i väldigt många val. Och sen ska man komma ihåg att lokalt kunde de ju ha mer röster. De var ju starka i västra Sverige. De fick rätt många röster i, framförallt som Göteborgsområdet och där omkring. Och Värmland, om Birger Furegård som då var Sveriges första nazistledare, som jag har skrivit en bok om, en biografi som kom förra året. Där var de också relativt starka. Så det börjar man titta på Skåne. Alltså vissa delar av Sverige var de ju starkare.
Det där tycker jag är så intressant, att du har ju skrivit om då Värmlandsnazismen och den värmländska Hitler, Birger Furegård, men idag är det ju nästan samma platser där också då extremhögern idag har växt fram. Det är nästan samma område. Hur ska man tänka om det?
Ja, det där är ju sån här det är något som vi har, alla som har sysslat med de här frågorna har liksom ställt sig dem, och det finns väl inte något ett svar på det. Ja, dels tror jag att det kan vara så att det finns personella samband, att det finns människor som har fört arvet vidare till varandra. Sen tror jag att det också kan handla om hur själva liksom den socioekonomiska situationen ser ut på en viss ort. Jag tror i platser där det funnits stora klasskillnader till exempel, där det har tenderat att bli polariserat, att folk har dragit. Västkusten är väl ett jättebra exempel, där ju både extremvänster och extremhöger har varit väldigt starka. Och att vi har mer liksom medelklass, Stockholm är väl ett bra exempel på där medelklassen alltid har dominerat, och där har varit liksom inte alls lika tydligt på ytterkanterna.
Vi kommer komma till detta senare i podden också, om liksom de också motsättningarna i stad och land kan man säga, som vi ser rätt så tydligt idag och i årets val inte minst. Men vi kommer åter till det. Vi stannar där på 30-talet och 40-talet när nazismen bredde ut sig i Tyskland framförallt. Och hur reagerade man inom svensk fackföreningsrörelse då, Harald?
Alltså man var ju väldigt tydlig med att höja varningens finger för den framväxande nazismen i Tyskland. Den som läser fackförbundspressen i början på 30-talet, den ser ju hur medveten man var inom svenska arbetarrörelsen, vilken fara nazismen stod för. Va? Och det här blir ju väldigt tydligt då efter nazisternas maktövertagande i Tyskland 33.
Så redan 33 liksom var
ja,
man...
Ja, alltså man såg vad som hände med den tyska arbetarrörelsen, som var en väldigt stark arbetarrörelse. Det hade två stora partier, Socialdemokraterna och Kommunisterna. Det hade en stark fackföreningsrörelse. Och i början, så de första månaderna efter maktövertagandet, så var det som om nazisterna inte riktigt vågade sig på dem. Utan man väntade då till den 2 maj, då SA, stormtrupperna, intog arbetarrörelsens lokaler runt om i Tyskland. Mm. Beslagtog medlemsregister, satte ledarna i fängelse, konfiskerade tillgångarna, alla pengar och sådär.
Så man slog ut och krossade fackföreningsrörelsen, ja, och arbetarrörelsen.
Och det kan man ju se, intressant att dyka ner i diskussionerna i Metalls förbundsstyrelse just då i maj 1933, hur bekymrade man är. Det finns en förbundsstyrelseledamot från Skåne, Erik Svensson. Han är väldigt bekymrad, för han har sett vad som händer på den skånska landsbygden. Mm. Hur snacket går bland lantbrukarna där, och man tar intryck från händelserna i Tyskland. Och han tycker att vi borde köra igång någon upplysningskampanj här. Och Oskar Westerlund då, som är vice förbundsordförande, han säger, det räcker inte med någon upplysningskampanj, utan här ska det vara hårda tag, säger han då. Mm-hmm. Det finns dokumenterat i förbundsstyrelseprotokollen. Så att man var väldigt medveten om faran. Mm. Man såg i sin egen existens. Jag menar, svensk arbetarrörelse, svensk fackföreningsrörelse hade ju byggts upp under många årtionden. Mödosamt för att få en självständig ställning i samhället. Och nazisterna, de förespråkade något helt annat. Att det fanns inga klassmotsättningar, utan nu skulle man bygga upp en folkgemenskap. Mm. Man skulle ha en kamporganisation, inte för arbetarna utan för arbetsgivare och arbetarna. Så att det var en helt annan syn på vilken ställning arbetarklassen skulle ha, va, i ett samhälle.
Anna-Lena, du kom ju med en bok för några år sedan som heter Tvåfrontskrig, och det var ju om fackets agerande mot både nazism och kommunism. Men när du hör allt här, hur...
Jag känner igen precis det här du beskriver med hur den här medvetenheten som fanns tidigt, och det här att man började ju diskutera om att bojkotta tyska varor till exempel, hade man ju kampanj väldigt tidigt, och tyska filmer, och de höll ju på ganska på alla möjliga sätt. Och sen var det ju förstås också att man stöttade människor som får illa utav nazismens framfarter, och det där blev ju ännu tydligare senare när Norge och Danmark ockuperades. Men ganska tidigt så hade man ju också en blick för de som hade drabbats i fackföreningsrörelsen i Tyskland. Och det jag också tror att, men ofta så idag blir det så ensidigt när vi debatterar, man pratar om Per Albin Hansson och regeringen och sådär. Men facket var ju väldigt tidigt oftast radikalare än vad partiet var. Och det fanns ju en ganska tydlig grupp. Om man följer protokollen till landssekretariatet och så ser man ju att det finns ett antal namn man ganska snabbt lär sig känna igen. Bland annat från Metall just. Transportsordförande i många år. Så där, som ju liksom hela tiden går på att vi ska ha en mer generös hållning till flyktingar till Sverige till exempel, som tycker att vi ska sätta hårdare åt Tyskland, som försöker att driva på en sån linje. Och det man är väldigt tydlig med är ju att nazister ska uteslutas ur facket.
Och det var man tidigare, alltså inom Metall, redan 1929, där hade man ett fall. Det var någon medlem som var med i något som hette Sveriges fascistiska kamporganisation, och han åkte ut direkt. Alltså. Mm-hmm. Och motiveringen var då att han hade ingått i en mot arbetarrörelsen fientlig organisation, som det hette.
Ja, och det fanns ju stadgar att man kunde göra så. Och jag menar, de här Sveriges fascistiska kamporganisationer, om man ska säga, de uppgick ju sen i det parti som Birger Furegård blev ledare för. De var ju en del utav den konstellationen. Där var ju flera som gick ihop liksom i början av 30-talet. Och det tror jag är viktigt att förstå också, att arbetarrörelsen har ju liksom inte bara en linje, och den är inte styrd alltid från uppifrån, utan det är snarare så att, så att säga, de krafter som kommer framförallt från facket är oftast betydligt radikalare i de här frågorna.
Vi har ju spelat in en annan podd också som handlar om facket och flyktingarna, där Kersti Bostadter också deltog, och hon menade ju på att just att man hade, precis som du är inne på Anna-Lena, ett väldigt starkt engagemang för de som blev utsatta då i Tyskland, och man hjälpte ju till, man startade väldigt tidigt arbetarrörelsens insamling för judiska flyktingar till exempel. Men utifrån det flyktingengagemanget fick man också väldigt tidigt reda på vad som hände. Jag vet att metallarbetaren, dels skrev man redan 32 innan Hitler hade kommit till makten, där man varnade för nazismen och varnade för Hitler som man såg som en mycket, mycket farlig person. Och sen under egentligen hela kriget så skrev, väldigt tidigt skrev man ju om förintelsen i Metallarbetaren, faktiskt före dagspressen.
Ett exempel som jag har studerade redan i den här tvåfrontskrig som kom 2002, och även i boken om Furegård stötte jag på Gunnar Lundberg som var anknuten till östra Småland, och överhuvudtaget arbetarpressen hade ju ett intresse för det som hände i Tyskland och med facket och arbetarrörelsen, och Gunnar Lundberg är ett exempel på någon som verkligen åkte ner så när folk och lyssnade, och han tog in både, han var ju där ganska länge ibland, och både lyssnade på vad nazisterna säger, vad de gör, och på plats liksom. Och också vad Birger Furegård sa om Sverige, vilket ju blev då till och med rättssak så småningom. De lyckades inte fälla någon för det, men sen sa han ungefär samma saker i Sverige, och då kunde svenska rättsväsendet på olika sätt
slå till.
Ja, det såg lite annorlunda ut lagstiftningen, vi ska inte gå in på de detaljerna, men det intressanta med honom är då att han frigjorde sig så, då från sitt vanliga arbete, och åkte runt väldigt mycket, och Torsten Nilsson var ju med också ibland, och de kom ofta till platser där Furegård hade varit och hade andra möten som ofta var väldigt välbesökta, där människor slöt upp och lyssnade och hade massor med frågor. Och det här var ju tidigt, det är alltså omkring maktövertagandet och strax efter och sådär. Och då, det fanns ju förstås ett jättestort intresse därför att medierna kanske inte hade den här informationen alla gånger. I samma höga grad som just arbetarpressen och sådär.
På tal om det modet också, att Metallarbetaren drev ju också tidigt bojkott av Tyskland. Det gjorde ju då inte arbetsgivartidningen som hette Verkstäderna, utan där var man ju väldigt mild därför att Tyskland var den stora exportnationen för svensk industri. Så att, men det var ju modigt av Metallarbetaren.
Och där var det väl lite spänningar mellan fackföreningsrörelsen och partiet. För att jag tror man fick pisk från partiet att inte ska ändå driva handelspolitik. Var det inte så?
Ja, nej, men det där landade ju inte riktigt väl alla gånger. Så det...
Och LO tror jag inte riktigt ville som LO bojkotta heller. Där var man ju rädd, socialdemokratin och LO. Men däremot då enskilda fackförbund och faktiskt då en tidning som Metallarbetaren.
Ja, nej, men jag tror och det där, den skillnaden är viktig att se.
Och det är också, jag menar, Metall organiserar ju arbetarna i exportindustrin, va? Som känsliga då för svängningar i handelspolitik. Och sånt där. Och ändå så går man i bräschen för det här.
Men jag tror också att något som jag har tänkt på när jag skrev den här tvåfrontskrig var just att det var ju också, det är skillnad på olika förbund. En del är mycket mer nationella, de har, men som till exempel Transport som ju då har arbetskraft som korsar landgränser och är ute i världen på olika sätt, var ju väldigt tidiga.
Och även sjöfolk.
Precis. Så att de förbund som hade den här typen av arbetsuppgifter och arbetskraft som rördes omkring, de blev ju mer informerade.
Det där är oerhört intressant, för det var ju så, för några år sedan så var det en debattartikel i Dagens Industri. Dagens Industri drev på ledarplats att svensk näringsliv skulle närma sig Sverigedemokraterna och börja prata med dem. Då gick flera företagsledare från just industrisidan ut och sa nej till detta. Vi måste hålla på liksom globaliseringen och det mångkulturella, det betyder. Medan de som mer står för den inhemska, mer nationella verksamheterna, de hade inte den synen. Så det splittrar ju faktiskt svensk näringsliv idag också, kan man säga.
Ja, det är intressant, för jag tror att det där spelar ganska stor roll. Liksom, redan när fascismen blev stark på 20-talet då, i Italien, så hade det internationellt ganska nystartat den internationella transportarbetarfederationen. De var ju väldigt noga med då när de fick svårt att arbeta fackligt, så att man liksom sa att ni kan ansluta er till det internationella förbundet, och de liksom samlade pengar till flygplan som släppte flygblad över Italien, och sen blev han nerskjuten, han överlevde mirakulöst piloten, och då var man raskt igång med insamlingar till ett nytt flygplan så att man skulle kunna få ut information i Italien under den här väldigt kritiska tiden för dem. Så att de hade ju redan på 20-talet börjat med det här.
Jag tänker på en annan tidning, Harald. Metallarbetaren var ju, har vi hyllat nu, men det fanns ju också Ture Nerman, hade ju ett tidningsprojekt trots allt, som ju också betydde mycket.
Ja, det var en tidning då som Ture Nerman, han hade sett här i riksdagen för ett par olika partier på vänsterkanten där, under 20-30 år. Han var ju poet, politiker och bror till Sveriges mest kända konstnär som finns på Tändsticksaskarna.
Ja, Ingvar Nerman, solpojken.
Just det, ja, solpojken.
Ja, visst, det var ju brorsan där.
Ja, tänk.
Men hur som helst då, han var ju en glödande antinazist, Ture Nerman, och hösten 39 då, när det såg som mörkast ut, då startade den här antifascistiska tidningen som heter Trots allt. Och i första numret då, det skriver han då att svenskarna måste få säga sin ärliga mening om rätt och orätt. Den här mörka tiden får inte hindra oss att vara människor, skriver han. Och han ville då bidra till att bekämpa fascism och nazism och dess allierade både inom och utom landet, som han skrev då. Det blev en väldig uppställning kring den här tidningen, inte minst från fackföreningsrörelsen.
Det var det, man såg inte alltså, det här som kommunistpropaganda eller nej?
Nej, han var ju socialdemokrat då. Mm. Redaktionen fick en lokal i typografiska föreningen, alltså grafikernas förbundshus. Där fick de husera, och det var en andelsförening det här, och fackföreningar köpte stora andelar i den här föreningen för att kunna stötta tidningen. Mm. Och de hade en styrelse där det satt ganska många fackliga representanter för olika förbund. Och det här var en tidning då som retade regeringen, som alla var stressade regeringen ofta. Den fick...
Men belagts med transportförbud.
Ja, det beslagtogs 8 gånger. Man fick inte transportera den på tåg och på statens bussar och så här.
Okej, så det var liksom en sorts censur som slog till.
Uh-huh. Och de ger ut den här tidningen en gång i veckan i flera år, under hela kriget alltså. Och upplagan var så här 50-60 tusen.
Oj!
En gång så tryckte de upp 220 000 ex och delade ut gratis i Stockholm. 95 000 ex och delade ut gratis i Göteborg.
Jag tänkte på honom på vägen hit faktiskt.
Gjorde det?
Ja, därför att alltså han hamnade i fängelse på Långholmen också för att han bröt mot det där. Och han hade en väldigt nära vän i dem som startade kaféet Vetekatten som jag passerade på vägen hit. Och dels så gav de ju honom lån ganska ofta på goda villkor och sånt där när han hade svårt med ekonomin. Men det var ju också så att när han hamnade i fängelse så levererade Vetekatten in fina bakverk till honom varenda dag.
Fantastiskt.
Så jag brukar känna det när jag går på Vetekatten ibland.
Det är en solidaritetshandling.
Ja, nu är det väl nya ägare säkert. Men det är en rolig historia. Men jag tänker på det där också med, om man ska skissa liksom bilden av det, att det var ju så att det var inte så väldigt många ändå i arbetarrörelsen som blev medlemmar i nazisterna. Dels förstod man väl att det var liksom ett fientligt mot fackligt arbete och sådär. Så det förstod väl kanske folk, och den informationen kom ut. Det var småföretagare, det var fyror, hade mycket bönder, landsbygdens folk. I såna, de som hade varit med i Sveriges fascistiska kamporganisation var ju då kanske militärer, många av dem. Och det var i andra delar av samhället som deras stöd fanns. I viss mån i överklassen. Göring hade ju en del försök att bilda partier i Sverige. Nationalsocialistiska blocket där han, med von Rosen sa de här, det var ju mer liksom... Så på det sättet hade man de här motståndarna utanför mer. De fanns inte riktigt i ens egna organisationer. Sen försökte ju nazisterna att bilda fackliga organisationer, egna sådana. För att till exempel mot industriarbetarna försökte man ju då att skapa sådana organisationer, men de lockade inte särskilt många.
Det slog Metall ner sen då, eller de var hårda på det. Ja.
Det som var ju tydligt var att problemet med kommunisterna blev ju då lite annorlunda, för de hade man ju i organisationerna. Det var ju en strid som fanns inne på ett annat sätt. Men det som hände, som ju var väldigt tydligt, att, ja, det här är ju en historia för en annan podd, den har ni säkert haft eller något som. Ja, men just att när kommunismen spricker i Sverige, så spricker den ju hela tiden på hur lojal man ska vara med Moskva, att om man ska ha en nationell kommunistisk rörelse eller om den ska vara styrd av Komintern. Men under den processen så är det ju massa kommunister som då ger upp på i olika led och flyttar sig till Socialdemokraterna, och många av dem är ju verkligen bland de här mest aktiva, även antifascisterna. Så det är samma namn som dyker upp hela vägen, och det är en sån strävan de har. Ture Nerman är ett exempel.
Det var ju en hård kamp, jag förstår. Jag vet hemifrån, min morfar var byggnadsarbetare i Malmö, och liksom mormor fick ju nästan binda fast honom hemma för att han inte skulle ut på torget och slåss med nazister. För det var ju när de höll liksom nazistiska möten där på Möllevångstorget eller vilket torg det nu var, så ville ju arbetarna dit och markera. Så det var ju rätt våldsamt ibland.
Absolut, och jag har ju, dels har jag haft... låter jag som Elizabeth Taylor eller något, men i tidigare äktenskap så hade jag släkt som just hade suttit upp i, och de hade bott ut i Luleå, och där hade det gått väldigt hett till. Och man hade en man som absolut inte som vuxen i alla fall hade varit involverad i arbetarrörelsen på något sätt, men han berättade för mig om de här bråken där de hade legat lurpassa på dem i något dike och sen gett sig upp och sådär. Men på, överallt, jag intervjuade också inför tvåfrånskrig flera personer som hade varit, som ändå fortfarande levde och som hade varit med.
Alltså, det var ju lite han, på liv och död faktiskt.
Ja, alltså, ja. Fast det som samtidigt rörde mig lite grann när jag följde Furegårds spår var att arbetarrörelsen var ju så aktiv också på väldigt liksom lokalt plan. Mm. Även i, liksom i Deje där han bodde, till exempel Furegård, under många år. Men det var ju inte bara knytnävarna, även om det förekom också, utan det var ju framförallt att man dök upp och försökte övertyga andra människor. Man stod utanför när de hade möte och man inledde diskussioner. Och i något tillfälle blev det ju polissak av det. Så jag har läst ett protokoll från just från ett möte i Deje som hade blivit polissak. För det hade uppstått lite tumult.
Det var liksom argumentationens makt också där. När man försökte övertyga folk om den andra.
Ja, och de berättade, det är så rörande att höra också. Att det här är ju människor som jag har träffat. I lilla Deje känner man ju varandra. De berättar att det här är ju ändå någon jag kände. Och nu så står han här och säger saker om judar som jag inte på något sätt förstår varför han säger. Men det var ju otroligt avancerade diskussioner de hade. Verkligen om politiska sakfrågor. Och det här pågick så att man använde ju nazisternas möten till att också argumentera för sin egen sak på ett berömvärt sätt. Och då är det ju lokala klubbar och även kanske säkert människor som inte var kanske så himla aktiva men som hade åsikter som de saluförde.
Och Harald, det fanns ju också starka människoöden på annat sätt, och du hittade ju en dödsannons i Söderhamnskuriren som handlade om Rolf Wikström. Kan du berätta lite om?
Rolf Wikström var en ung metallarbetare i Oslo. Hans pappa kom från Söderhamn, en plåtslagare, Albert, som hade flyttat till Norge början på seklet. Och Rolf jobbade som svetsare i industrin. Han var inte med i något politiskt parti. Han blev vald till klubbordförande när han var 27 år. Det var i samband med att tyskarna invaderade Norge. Och han var ingen stridbar facklig aktivist sådär, utan han hade valts till ordförande för att han var att ansågs vara en modererande kraft, en klok människa som kunde resonera och komma överens med chefen. Det var ju ransonering på mjölk i Norge. Mm. Och de hade inskrivet i kollektivavtalet att de skulle få en viss mjölkranson varje vecka subventionerat. Men det där drogs in. Det kom fram då att mjölken gick till de tyska soldaterna då, som fanns i Oslo.
Då. Och då blev folk förbannade.
Då blev folk förbannade och man utlyste en strejk i första hand Oslo. Och det var en massiv uppslutning i den här strejken. Jag tror 30-35 000 arbetare deltog i den här strejken i olika företag. Bara inom industrin. Och det var ju rätt vågat.
Verkligen. För då var ju Norge ockuperat.
Facken var ännu inte illegala riktigt, men de var ju under hård press från tyskarna och från de inhemska nazisterna förstås då, som ville krossa de här fackföreningarna. I alla fall så fängslas ganska många fackliga ledare, bland annat Rolf Wikström, och han döms till döden tillsammans med några andra och avrättas då. Det var två stycken som avrättades. Det var LOs chefsjurist Viggo Hansten också. Och det där gav ju uppmärksamhet runt om i världen faktiskt. Mm. Och inte minst i Sverige. Och det sammanföll med LO-kongressen, de här avrättningarna. Så frågan dyker upp på LO-kongressen. Och de gör ett skarpt uttalande från kongressen då. som gör Per Albin väldigt nervös. Han tycker alltså,
det där ska vi helst inte prata så högt om.
Inte eller? Sådär,
ja. Det är mycket bilder och alla såna, historik över Ellos historia, så ser man ju de där fanorna och podiet.
Ja,
och där, och
det precis, har... precis. Och det arrangeras på konserthuset, så är Kaljärar då och en massa artister.
Så det blir manifestationer?
Ja, det blir liksom manifestationer. Det blir det. Och det skrivs rätt mycket om det här. Men ingenstans så nämns det att Rolf Wikström har svensk bakgrund.
Nej.
Det är lite lustigt. Jag har läst 5-6 tidningar från den här tiden. Och ingenstans då. Utan det är först den här dödsannonsen kommer.
När kommer den in?
Ja, dryg månad efter avrättningen så dyker den upp i Söderhamnskuriren.
Jättemärkligt.
Och då är Rolf Wikströms tre farbröder som skrev den här dödsannonsen. Skarpt formulerad, om man ska komma ihåg det här hösten 41.
Ja.
Alltså den mörkaste tiden i Europa.
Och både Danmark och Norge har tyska ockupationsmakter och det är en förfärlig utveckling
hela
i kriget.
Europa. Jag menar, England står och gungar och det är rätt mörk tid alltså.
Så det var ju modigt både att formulera eller den dödsannonsen och sen egentligen också modigt att publicera dödsannonsen.
Ja, absolut. Ja. Och arrangera den här stödgalan då, vad man ska kalla det, konserthuset.
Så att, det fanns ju en oerhört stark sympati med det som här, Danmark också förstås, men framförallt Norge har jag en känsla utav.
Mm.
Jag vet när man tittar i protokoll från den här tiden så är det ju hela tiden det dyker upp olika saker som rör Norge från olika möten, och det här att man, olika handlingar, det var också något när jag intervjuade äldre fackliga, att det var en av dem som hade varit just kurir också, han hade ju åkt över gränsen, man skulle ha en signal att någon skulle ha en vintermössa på sig fast det var mitt i sommaren, och då skulle man överlämna en väska.
Då visste
man
att hon...
Ja, det var väl också här i Stockholm hade de ju kooperationen också, att de hade korvfabriken. Det var ju han, alltså Stockholms starke man i socialdemokratin, Carl Albert, som ju satt i decennier också, och mycket stark inom kooperationen. De öppnade ju den här korvfabriken på Södermalm efter arbetstid, och så smugglade de in sedlar i konservburkar och förslöt så att man kunde skeppa över dem till Norge då, på något sätt, för att liksom ge pengar till den här motståndsrörelsen i Norge.
Jag tänkte på ett annat exempel på hur man stöttar sina kamrater i andra länder. Grafikerna här i Sverige, de köpte tyska grafikernas förbundshus i Berlin.
Grafikerna är ett annat sånt förbund som har varit väldigt radikalt även efter krigstiden.
Och de köpte det här. Ja, just det. Och de köpte det här för att nazisterna inte skulle kunna konfiskera det.
Så det blir som en adoption av grafikernas hus liksom.
Ja.
Och jag tror igen den här idén om att de som med transport och sjöfolk, så det vi sa, men alltså, när man sysslar med tryckta ordet så har man ju också det finns någonting i grafikerna. Jag vet att på senare 60-talet till exempel så hade de ju de här bojkotter. Utav, de vägrade att dela ut och distribuera Nordiska rikspartiet, det nazistparti som var starkast då.
Och de vägrade trycka nazistiska tidningar.
Ja. Och att de på olika sätt försökte, den typen av liknande insatser försökte man ju även på 30-talet.
Hörrni, vi har nu lärt oss mer om historien med arbetarrörelsens historia och arbetarrörelsens kamp kan man säga mot nazism och fascismen har vi inte nämnt så, men det var ju också ett väldigt starkt engagemang mot Franco i Spanien och ett extremt stort engagemang härifrån. Men jag tänkte vi ska ändå dra det till vår tid idag där vi ju tyvärr har sett under många år nu hur auktoritära partier har kommit till makten på olika sätt runt om i Europa. Och vi har intervjuat Mats Wingborg som också är journalist och författare som har bra pejl på det europeiska perspektivet. Vi ska höra lite vad han säger.
Ja, det man kan se då, det är ju att vi har två länder med högerradikala regeringar. Det är ju Ungern och Viktor Orbán och PiS i Polen, Lag och rättvisa med Jaroslav Kaczynski som ledare. Sen så har vi ju fått då en ny premiärminister i Italien, Giorgia Meloni, Italiens bröder. Och när man liksom målar den här bilden så det ser man ju internationell press och även från företrädare själva från de här rörelserna att en del nämner ju också Sverige. Nu sitter ju Sverigedemokraterna inte med i regeringen, men man liksom räknas in ibland i en grupp där den här typen av partier har fått inflytande. Sen tror jag att det är ett väldigt intressant land att ha blicken på är ju också Spanien, där vi har ett ganska nytt högerradikalt parti, Vox, och det är val i slutet av nästa år. Och det skulle kunna bli så att de får en maktställning ihop med det stora traditionella konservativa Folkpartiet, alltså Kristdemokraterna där. Och sen har vi då starka partier i Frankrike, Nationell Samling som de heter numera, hette ju Front National tidigare, med Marine Le Pen i Frankrike som var med i slutomröstningen, i slutomgången där i presidentvalet mot Macron. Och ytterligare liksom ett stort antal partier här och länder. Men vad jag tycker man kan säga här är ju att om det blir liksom några ytterligare länder som får regeringar med högerradikala partier, och ett möjligt sånt land är ju då Spanien, så kan liksom den kritiska massan av de här partierna bli liksom större. Så att det har säkert chockerat många med Ungern och Polen och sånt, men man har ändå liksom sett att det här är en väldig liksom ändå minoritet i Europa. Så. Men med ytterligare länder här, och då där en del också räknar in Sverige, så kan det bli, tror jag, liksom det är en hotfull situation, en annan stämning kring de här partierna. Sen är det ju samtidigt liksom viktigt här, och det gäller ju verkligen när man kommer in på fackets förhållande till de här partierna, att de är ju inte en enhetlig grupp och de har olika rötter. Det finns ju partier som då har nazistiska, rasistiska rötter, och däribland Sverigedemokraterna i Sverige. Men det finns också partier som har mer populistiska rötter, som Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet. Och också vilka faktiska krav de här partierna ställer och vilken form av nationalism man driver har ju väldigt många olika nyanser bland de här partierna. Och de är ju ofta oense sinsemellan. Så att det är ju verkligen inte heller en helt enhetlig grupp, de här partierna. Men om man ska sammanfatta här, så det är en lite farlig situation här med ökningen av länder där de här partierna ingår i styrena. En annan sak man kan lägga till här, det är också att det finns en rad olika benämningar på de här partierna, och jag har nämnt ordet högerradikala, högerpopulistiska, nationalistiska och så vidare. Och dels är det ju olika benämningar som passar olika bra på olika partier här. Men det är också så att partierna kan liksom glida mellan, ja, man kan både vara högerradikal, vilja liksom förändra samhället väldigt i grunden, men också vara populistisk i den meningen att man menar att det finns någon slags elit som styr landet, och man är emot det etablissemang som man pekar ut. Och ett annat sånt populistiskt drag är att man ofta hakar på lokala opinioner i olika frågor. Jag tycker Sverigedemokraterna har högerradikala drag, men de har också högerpopulistiska drag. Men exakt liksom var partierna hamnar här, det visar sig få också sen ganska stor betydelse för hur fackliga organisationer i Europa förhåller sig till de här partierna. Men det är lite grann, ja, lite snabb utblick liksom hur det ser ut i Europa.
Mm. Innan vi går in på just relationen till olika fackliga organisationer, de här olika bakgrunderna som du beskriver, har de någon reell betydelse 2022?
Ja, det är ju så att om vi tittar på Frankrike, så den traditionella borgerligheten där, inte om fackföreningsrörelsen, de vill ju inte samarbeta med Nationell Samling som de heter numera. Och likadant faktiskt i Tyskland, så Kristdemokraterna vill inte samarbeta med Alternativ för Tyskland. Partier som har den här mer hårdföra bakgrunden, det är både de borgerliga partierna, traditionella högerpartier och fackföreningsrörelsen som tar liksom mer avstånd, den här vallgraven blir större. Medan partier då som har liksom haft en mer liksom populistisk inriktning, som Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet, det finns ju definitivt en konflikt med de fackliga rörelserna i Danmark och Norge och de här partierna. Men det är av en liksom annan art lite grann. Tonläget är inte fullt lika hårt. Och jag har tittat här på konflikten med Dansk Folkeparti och Dansk Fackföreningsrörelse, och likadant i Norge med Fremskrittspartiet och Norska Fackföreningsrörelsen. Och det handlar ju faktiskt väldigt mycket om traditionella fackliga frågor, hur avtalen ska bedrivas och strejkrätt och så, och ganska lite liksom hänvisningar om rasism och migration och så. Jag tror att det fortfarande spelar en roll i hur man förhåller sig till de här partierna. Även om den här klyftan kanske har minskat något så. Och alltså vad man kan se tycker jag, alltså en markant skillnad om man jämför Danmark och Norge med Sverige, det är ju att det har varit en hård facklig kritik mot de här partierna. Och i Norge så har ju varit en väldigt hård kritik från LO mot Framskrittspartiet. Men det har gällt strejkrätten och att Framskrittspartiet vill ändra förhandlingsstrukturen, inte ha centrala förhandlingar utan mer lokala, och fackföreningsrörelsen menar att det här skulle försvaga fackföreningsrörelsen väldigt mycket. Så det är en hård kritik, men det handlar inte om migrationsfrågan och rasism. Och så. Det liknar ju mer den kritik som, låt oss säga, LO har haft mot Moderaterna under lång tid. I Finland för övrigt, med sannfinländarna där, så har det ju varit ännu mindre av det här principiella. Alltså, där har FFC, som är motsvarigheten till finska LO, de har ju till och med sagt att sannfinländarna satt ju i regeringen under en period, att de hoppades att sannfinländarna skulle få inflytande över migrations- och arbetsmarknadspolitiken, och framförallt då när det gäller arbetskraftsinvandringen. För just i den frågan så menade FFC att de låg nära den fackliga synen och liksom struntade helt i ganska grova uttalande som företrädare för sannfinländarna gjorde när det gäller syn på invandring och migration och så.
Mats, han tar ju upp det här med också att facken har haft eller har lite olika förhållande till de högerextrema, högerpopulistiska partier som finns i Norden. Och han pekar ju bland annat på att till exempel har ju facken i Norge kritiserat Fremskrittspartiet, men mer utifrån arbetsmarknadsfrågor och tyckt att de är alldeles för dåliga på den, men inte så mycket migrationsfrågan.
Men då får man också se att vart och ett av de här partierna har en väldigt så liksom olika plats i sin politiken i det landet. Mm. Och Fremskrittspartiet är en sån oerhört etablerad del av norsk politik. De har funnits så länge och de är på det lokala planet så kan de ofta vara oerhört konstruktiva och bra. Det ser väldigt olika ut. Och det här extrema som vi uppfattar är ju så att säga en del av det de gör, men det är verkligen inte allt. Och där skiljer de sig. De har ju inte gillat Sverigedemokraterna någonsin egentligen och velat ha med dem att göra, till exempel i Nordiska rådet och sådär. De har liksom hållit sig mer på sin kant. De har också vid olika tillfällen kastat ut extremister mycket tydligare än vad SD har gjort. Mm. Både vad gäller på den frihetliga, liksom liberal-anarkistiska, eller vad vi ska kalla det för, sidan har de ju lämnat iväg ett gäng. Och det har också mer, liksom mer åt det fascistiska hållet har man också haft perioder då man har liksom kickat ut dem, eller vid vissa tidpunkter till och med.
Mats Wingborg pekar ju också på sannfinländarna i Finland, där liksom arbetarrörelsen nästan har liksom hoppats på att de skulle få lite inflytande, därför att de har varit progressiva just när det gäller arbetsmarknadsfrågor, och då har de tonat ner deras egentligen förfärligt rasistiska syn i andra frågor.
Ja, för de är ju ofta på många sätt mer radikala till och med än vad SD. Så här hamnar vi igen i det här gungflyt, samtidigt som de på den ekonomiska sidan ligger då ovanligt mycket till vänster i sin ekonomiska politik. Om vi då jämför med det här ganska som Fremskrittspartiet i Norge, som har en mycket, mycket mer högerorienterad ekonomisk politik. Så de är ju väldigt oense på många sätt. Samtidigt så är ju, finns det det man kan uttrycka och säga utan att någon hugger huvudet av en, hur vi ska uttrycka det, i Finland. Det finns en, liksom en debattnivå som är på ett sätt som inte riktigt skulle vara godtagbart i Sverige.
Hur menar du då?
Ja, att det sannfinländarna har sagt och gjort i olika lägen skulle, nu börjar vi ändra oss. Det är också en sak som händer i Sverige, att vi får en toleransnivå som ökar. Men om vi ser för några år sedan så hade vi ju mycket mer liksom att vi höll undan SD på många sätt och tyckte att det här, nu har ni gått för långt och sådär. Och den gränsen hade man inte, den satt liksom på en annan nivå i Finland än vad den har gjort i Sverige. Mm. Men sen har ju Finland en annan sak, och det är också att de har en vana utav sådana här partier. De har haft länge det landsbygdspartiet som var föregångare till sannfinländarna. Satt ju också med i olika regeringssamarbeten till exempel. Och de var ju då inte fascistorienterade på det sättet, utan ett landsbygdsparti just. Jag tänker så att de har, och det, slutligen, de har också velat bjuda in hela tiden de här. Man har samarbetat över blockgränserna, man har haft breda allianser. Det har ju inte vi heller någon vana vid i Sverige. Så det är vanskligt att jämföra dem, är väl egentligen min slutsats. det är svårt att göra det.
Harald, vi har ju skrivit mycket om liksom också det som ju händer i Sverige med omvandlingen av Sverige som samhälle. Alltså hur ska vi, det är ju en jättesvår fråga, men hur ska man förstå Sverigedemokraternas framväxt? Hur ska vi tolka det som händer?
Någonting som har slagit mig, det är ju orter där det finns ett politiskt vakuum, där arbetarrörelsen har varit tydlig, den har varit framträdande tidigare och sen har den liksom försvunnit på scenen. Och det är ofta då på orter där man haft en dominerande industri, där den har försvunnit. Och det finns ett politiskt vakuum. Jag gick tillbaka till valen på 90-talet, studerade några orter då. Valet 98, då fanns ett starkt missnöje med Socialdemokraternas åtstramningspolitik när man skulle sanera statsfinanserna. På de här orterna då så fick ofta Vänsterpartiet fick på 30% av rösterna, 25-30%. Och det är samma bortglömda orter som idag röstar på SD, där SD idag får 30%. Alltså. Mm. Är det så att de som röstar på Åkesson idag, de röstar på Schyman för 30 år sedan, är det så enkelt?
Jag tror inte att det är så enkelt, men jag tror att ändå vad du på något sätt kretsar kring är ju tanken om att det finns ett centrum-periferi-perspektiv i det här. Alltså de som känner sig på något sätt exkluderade från någon slags liksom, den centrala makten i Sverige och sådär. Och att, jag tror också att om man ska titta på vilka som röstar på Nydemokrati på 90-talet så kommer vi att hitta samma orter som SD. Där, den kopplingen är väldigt tydlig. De var ju aktuella en sån kort period, men även lokala missnöjespartier i södra Sverige har vi haft. Det har ju funnits i var och varannan kommun i Skåne.
Skånepartiet!
Ja, men och Centrumdemokraterna och Kommunens väl heter de väl på många ställen. Ja. Och många av dem där har ju haft en lång historia och där kan man ju säga att de samfällt i princip befinner sig i SD då. Mm. Det var satt långt inne för många tyckte att SD var för extrema, men det handlar om någon slags, ja, lite olika saker, men bland annat missnöje med hur politiken har sett ut i Sverige och de partier som har funnits och deras förankring bland vanliga människor och vanliga människors liv och situation. Och det är klart, det missnöjet har ju exploaterats av SD. SD har liksom tolkat det här åt människor och fått ut det budskapet, så att i den mån människor inte var 100% fasta i den bilden utav Sverige så har de ju på något sätt fått eldunderstöd för att tänka i de banorna och det har lyckats den typen av propaganda väldigt väl.
Men jag tror också att man får de här framgångarna när det finns det här vakuumet. Va? När var det vi hade EU-val? Var det 2018 eller 2014? Det var samma år vi hade riksdagsval. Ja. Då på en ort i Bergslagen så fick de extremt höga röstetal, SD. Och jag tänkte, jag måste åka dit till det ordinarie valet och se vilken typ av valkampanj de bedriver på den här orten. Och så åkte jag dit i början på september, då måste det vara 2014. Då. Och jag såg valaffischer från alla partier utom SD. Och ändå får de 30-35% 2014. Jag vet inte hur mycket de får där nu. Men det var så tydligt att ja, men de finns inte här. Men de är största
partier. Men ändå röstar folk. Ja.
Men det handlar ju också om det här glappet mellan vad man röstar och vad man tänker och hur det så här, så här levereras politik. Jag menar, vi kan ju se hur vi har haft en valrörelse nu som inte har pratat någonting om regionerna till exempel. Mm. Som är den fråga som kanske berör människor allra mest. Mm. Som de har
hela stad- och landproblematiken idag också.
Ja, precis. Att det är så många frågor som vi inte pratar om. Och det där underskottet, så på något sätt, så det är inte bara en proteströst när man röstar på SD, utan det handlar ju också om att man har någon dröm om att det ska bli väldigt annorlunda vad det är idag. Det som vi då kanske inte får ut riktigt är ju att SD är ett otroligt elitistiskt parti. Det är toppstyrt, det är auktoritärt, medlemsdemokratin är väldigt bristfällig. Och det är också så att deras möjligheter att leverera den politik som de påstår att de ska leverera är väldigt liten, därför att de har glädjekalkyler och kan inte göra en budget som kommer att fungera. Och det märker vi ju nu också, det här bränslepriserna och det här. Alltså de kan inte leverera, men de har hittills inte behövt stå till svars för det, eftersom ju inte de har haft makten på det sättet.
En skillnad också ju med dåtiden, som du var inne på tidigare, Anna-Lena, att då var egentligen inte särskilt många från arbetarklassen engagerade i de nazistiska partierna, och det bröt ju inte in på arbetsplatser på samma sätt som kanske då kommunismen gjorde, där flera valde kommunismen. Men idag bryter ju verkligen detta med SD in på alla arbetsplatser. Där är det ju kamrat på golvet som har har röstat på detta parti, och det kan bli väldigt infekterade diskussioner vid fikaborden, och det blir också något att facken nu börjar ha lite olika strategier hur man ska förhålla sig till detta.
Ja, alltså jag har ju en bror som är bilmäck och som har berättat just för hans många år i den branschen att förr var det ju så självklart vid alla fikasamtal att alla var socialdemokrater. Det var ju inte, knappt någon som inte var. Sen kom en period då alla började rösta med Moderaterna.
Och de nya Moderaterna.
Ja, precis. Ja. Och den perioden föregick ju så att säga från att idag så är det då väldigt många som faktiskt stöttar SD. Och han upplever att han kan inte självklart utgå från att folk tänker i något annat. Och jag har själv sett, jag ser ju inte den förändringen från en arbetsplats som han gör, men den förändringen har ju kommit. Mm. Och jag tror att det vi kanske också inte förstår i den här större rörelsen, att från att efter 68, som man ska inte glömma att de partier som ställde upp på vänsterkanten då fick inte jättemycket röster egentligen.
Heller nej.
Det fick de inte. Mm. Men vi hade ett antal år då det fanns en slags konsensus om globalisering, gränsöverskridande solidaritet, en massa värderingar som ju på något sätt bars ändå utav även faktiskt stora delar av högern. Mm. Och som ju var det som gällde. Och sen kom ett skifte, och där tror jag att de väldigt tydligt också har, det här är ju väldigt medvetet från partier, inte bara som SD utan överhuvudtaget stödtrupper, andra nätforum och vad det nu är. Att det finns en idé att man ska omforma människors sätt att se på världen. Och de har ju flyttat stora delar utav Sveriges befolkning i en helt annan riktning, och det här har ju gått på olika sätt. SD är bara en del av det. Där vi har fått det till att vi har fått en annan bild av vad politik ska vara, hur vi ska se på vår roll i världen, hur vi ska förhålla oss till globala företeelser som miljöförstöring och kriminalitet och vad det nu är för något. Att det ska vara det nationalistiska perspektivet. Och det är lite omärkligt smygt sig på. Så på ett sätt kan man ju säga att SDs framgångar är ett resultat av någon slags medvetande förändring som har ägt rum under en längre tid. Där vi kan se hur, jag menar, näringslivets politiska kampanjer, och det finns ju många andra bitar i det också som har omformat oss, vårt sätt att tänka. På ett sätt som jag inte tror att vi riktigt har greppat.
Mats Wingborg är också inne i sitt resonemang på att organisationsgraden är ju så otroligt mycket lägre i facken i Europa än vad de är i Sverige.
Ja, det finns ju en väldigt mycket liksom uttalanden och utspel från fackliga organisationer, och där man tar avstånd från de här högerradikala partierna. Ofta hänvisar man också till att fackliga organisationer driver frågan om att få bort etnisk diskriminering på arbetsplatser och sådana saker, att de här partierna går emot det. Men en sak man ska komma ihåg här, det är ju att går vi ner i, från Norden ner i, på kontinenten i Europa, så är den fackliga organisationsgraden väldigt, väldigt mycket lägre än i Sverige. Den är ju under 10% i Frankrike och den är under 15% i Tyskland. Och det finns ju fortfarande branscher där det är liksom, och på vissa industrier där det är väldigt hög facklig organisationsgrad. Men redan liksom innan, de som går med i de här fackliga organisationerna, det är ju mer liksom utav de fackliga aktivisterna om man jämför till Sverige. Så att situationen blir ju lite annorlunda än i Sverige, där vi fortfarande har liksom väldigt breda lokalavdelningar och så. Det, alltså, helt enkelt så är det ju liksom, de här fackliga organisationerna driver en ganska hård politik mot de här högerradikala partierna, och det gör ju att de som verkligen sympatiserar med de här högerradikala partierna, de går ju mer sällan med i de fackliga organisationerna och med den medlemsstruktur de har. Vad som däremot är betydligt vanligare, det är ju att sympatisörer på arbetsplatser, sympatisörer till de här högerradikala partierna, de bildar egna fackliga organisationer. Och jag nämnde Spanien tidigare, och där har ju Vox en egen facklig organisation som heter Solidaritet. Sympatisörer med Marine Le Pen i Frankrike har haft egna lokala fackföreningar. Och i Tyskland då, där vi har alternativ för Tyskland, så finns det en, inom bilindustrin, en facklig organisation som heter Centrum Automobil. Och de har ju också fått representanter i företagsrådet i biljätten Daimlers. Och det man ser mer utav på kontinenten, det är ju liksom försök att från de här partierna att bilda egna fackliga organisationer. Och det här har vi ju sett lite försök till Sverige. SD bildade ju för några år sedan någonting som heter Löntagarna, som sen rasade omkull. Och tidigare i år så bildades det en fackförening i Sverige som heter Arbetstagarna. Och det är ju sympatisörer med Alternativ för Sverige, alltså en utbrytargrupp från Sverigedemokraterna som initierade det här.
Jag tror absolut inte att man försöker starta fackföreningar på allvar. Man har ju som sagt försökt. Det försökte sig på 30-talet också.
Ja, men det har ju men
grejerna, lyckats. En fackförening är ju det är en klassorganisation för att tillvarata ens intressen i samhället. Mm. Men deras idé, det är ju något helt annat.
Ja, för den är ju mycket mer lik det som de nazisterna och också i andra länder, det här att man där man då totalt underkänner klasskampen och man ser inte liksom, det ska vara arbetare.
Det är någon slags folkgemenskap
ja,
istället.
Ja, man pratar om nationell gemenskap med sådana intressen.
Mm. Och arbetarna och arbetsgivarna har ju egentligen gemensamma intressen, nämligen nationens intresse.
Precis.
Liksom.
Precis.
Men det, då underminerar man ju hela idén med den fackliga kampen och att det finns en motsättning.
Ja. Man kan ju se av de riksdagsmotioner som har lagts på senare år av Sverigedemokrater så har det varit ganska fackföreningsfientlig politik helt enkelt och man kan se det i frågan om skyddsombudens roll och så där man helt vill ändra man misstror fackens liksom grund där när det gäller de frågorna. Men nu har de ju lagt sig ändå nära när det gäller A-kassan till exempel. Den vill de ju värna med en relativt hög A-kassenivå och så här. Du har ju varit inne på det här Anna-Lena att problemet idag är ju att det mer är en blandning av fascism och populism än tidigare. Är det det som försvårar för fackföreningsrörelsen att förhålla sig till SD?
Ja, för det är klart att om de nu börjar alltså det är det här välfärdschauvinistiska att om de lägger då förslag till exempel där med A-kassan, det är ju väldigt, väldigt taktiskt. Och då ger de ju också en bild av att vi håller minsann Kristersson i strypkoppel lite grann, att vi kan minsann rösta med social. Det kommer de säkert göra i fler frågor.
Mm.
Om inte han gör som vi säger.
De visar sin makt på det sättet.
Ja, så röstar vi med Socialdemokraterna, för det kan de ju göra och då får de ju igenom saker.
Mm.
Och det är väldigt taktiskt mot deras väljare också, att de kan säga att ja, men här, vi tycker minsann det här. Liksom. Men de vill gärna påstå att de är Per Albins efterföljare. Och jag har också hört tal i olika såna kongresser där man, när Björn Söder säger liksom att de är hans sanna arvtagare. När Jimmy Åkesson skrev faktiskt sina memoarer har han redan gjort. Satis Polito, så har han ett fiktigt förord av Per Albin Hansson där som just säger det, att jag ser er som mina arvtagare. Och då har man också försökt...
Stackars Per Albin, jag tror han vrider sig i graven faktiskt.
Ja, Selma Lagerlöf har de också försökt
ja,
claima.
Stackars Selma.
Det är många som roterar i graven faktiskt.
Ja.
Men att det här, att man har ju liksom... Jag menar, om man tänker att folkhemsbegreppet i Per Albins version var ju förstås klassutjämnande. Det handlade om att man skulle få ett samhälle där alla kunde ha ett värdigt liv oavsett klassbakgrund. Så är det ju inte jämlikhet utan det är ju liksom likhet, etnisk likhet som SD vill ha. Vi ska kunna känna gemenskap därför att vi är lika varandra.
De anknyter ju snarare till Rudolf Kjellén och den konservativa synen på folkhemmet.
Ja, precis. Ja. Det, som man ju då, det folkhemsbegrepp som fanns före Per Albin egentligen.
Precis.
Men där lurar de ju oss, eller väljarna i alla fall lite grann, eller rätt mycket, genom att på något sätt blanda ihop det här och inte liksom lägga fram det på det viset. Och, det är också ett sätt att signalera att vi är den nya arbetarrörelsen. Vi gör det som Sverigedemokraterna gör det som Socialdemokraterna har missat och tappat. De har tappat sitt förflutna, de har tappat det de en gång var och förfelat på något sätt. Och sen så kommer de nu och gör det här liksom. Mm.
Men den där, och det där är ju en sorts falsk marknadsföring, men den är ju förrädisk och sen gör de ju de facto så att de bygger ju en folkrörelse, även om de är sekt och toppstyrda så gör de ju lite det som liksom arbetarrörelsen gjorde i början. De har familjefester och de försöker ju, ett tag skulle de ju starta studieförbund och de skulle försöka allt det som arbetarrörelsen också har gjort. Så var det ju med Nationella fronten i Frankrike. När de växte fram så bildade de ju också allt ifrån biblioteksföreningar till lokala fackföreningar och använde liksom samma organisationsmetod kan man säga som arbetarrörelsen.
Ja, SD-motor, de har ju de här festerna årligen i Sölvesborg där Jimmy Åkesson spelar med bedårande barn och de här gamla ultimaturkillarna. Alltså det här folkliga är ju viktigt och precis som du säger, med där kan man ju se deras... Front National var ju verkligen en förebild för SD i många år.
Mm.
Med deras skördefester och allt vad det var.
Mm.
De har ju mycket haft det där folkliga draget. Och där kanske man har tappat någonting idag i arbetarrörelsen. Det är väl det man kan fundera över.
Ja, men är det inte så då att dagens högerpopulism i sin anti-elitism idag går tillbaka till gårdagens elitism? Att man hyllar den elitism som fanns då runt demokratins genombrott och de krafter då som faktiskt motverkar demokratin, som motverka allmän rösträtt och som stod emot den framväxande arbetarrörelsen, de konservativa krafterna. Är inte den ideologiska källan de hämtar inspiration från?
Jag tycker det där är jättetydligt att det är så. Och följer man Mattias Karlsson, som är ju chefsideologen egentligen i SD, så ser man att han har ju Theodor Holmberg, liksom folkhögskolans grundare, och Kjellén, och det är mycket de här den tidens tänkare. Och då får man ju komma ihåg att när demokratin skapas och rösträtten och allt det där kommer, så finns det ju en oro och rädsla också att arbetarklassen kanske gör revolution. De är liksom, det finns en vilja att störta, så det är liksom elitens samhälle och sådär. Att man kanske kan ändå ge arbetarklassen en viss mått av välfärd och förmåner och sådär, och trygghet på vissa sätt, pension och sådär. Lite sånt för att ändå, så att säga, hålla dem i schack. För det är ju tanken, för att eliten ska kunna bevara sina privilegier. Och det ska man komma ihåg, att det handlar absolut inte om det som sen kommer med någon slags frambyggande av ett demokratiskt välfärdssamhälle. Så att där är ju SD, precis som du säger, de är lite före demokratin.
Mm. Och det där blir ju otroligt viktigt. Det blir tydligare och tydligare när jag hör er prata, nämligen hur viktigt att vi kan vår demokratihistoria. Och det kanske är ett budskap in till arbetarrörelsen idag. Att dels att kan man aldrig ta demokratin för given, men också att lära sig om vad stod striden om då och vad står striden idag.
Jag tror att det är jätteviktigt. För det man landar i också, att det är klart att SD till exempel då ställer ju mellanåt relevanta frågor. Men det är ju så att de lyfter problem som absolut existerar. Mm. Men de har ju inte svar. Nej. Och det är ju svaren vi måste jobba på för att berätta för människor att det finns andra vägar än de som Sverigedemokraterna serverar.
Hörni, stort tack för det här poddsamtalet där vi börjar i nazismen och fascismen, men också har lett det fram till nutiden. Och jättetack Anna-Lena Lodenius och Harald Gatu.